Det här är en Svenska Yle-podd.
Alltså när jag tittar på min kropp nu så ser jag... Jag tycker att jag är jättemullig överallt och det där, det är bara, det är helt okej. Och så säger jag alla mina födelsemärken och skrynklor och en kropp som har tjänstgjort. Jag ser också en kropp som har slutat menstruera. Det är en ny sak för mig. Och vad händer sen? Vi har alltid tyckt om mitt mensblod. Jag vet inte, det är nästan som att komma in i tonåren. Det är något helt nytt. Så det sysselsätter mina tankar ganska mycket. Det att vem är den här kroppen nu? Eller jag skulle vilja ha den där rytmen kvar. Den här menstruationsrytmen av liksom emotionella skiftningar. Fast mensen har tagit slut. För jag tyckte om att vara så där levande och flexibel känslomässigt. Att det har funnits olika faser under månaden. Och också sexuellt olika faser på grund av menstruationscykeln. Nu har jag ingen aning om hur det blir, men det kan jag ju också bestämma själv ganska mycket, tror jag.
Pensar har studerat ekumenik, feministteologi och sexologi och jobbar för tillfället som barnpedagog. Dessutom är hon aktiv inom regnbågsrörelsen. Hon är lite på 50 år och bor i Helsingfors. Det här är det första avsnittet av poddserien Kroppen och livet, 8 intima bastusamtal.
Hur känns det i din kropp just nu, Monica? Alltså jag känner veta och avslappning. Jag känner att jag är våt i öga och fuktig i öga. Och sen känner jag mig på något sätt fuktig i mitt underliv och det där väldigt avslappnad. Just så här som jag brukar känna mig efter bastun. Och ja, det känns bra i kroppen. Jag har just badat bastu, riktigt het bastu. Så.
Vi hade jättehet bastu.
Ja. Men det var bra också att inte sitta för länge där i bastu, för att då blir man ju helt utmattad.
Hur mycket bastu badar du annars?
Jag badar nog i mitt tycke mycket bastu. Att jag försöker bada flera gånger i veckan och man ska ju bada egentligen 3-4 gånger i veckan för att det ska vara en hälsoeffekt enligt forskningen, men att jag badar både för att jag, det är det jag sysslar med, jag tänker att liksom att ska jag välja någon aktivitet utanför jobbet så vill jag gå i bastun hellre än umgås till exempel med människor. Men jag ser bastun som ett sådant heligt utrymme på samma sätt som kanske någon uppfattar att ett tempel eller en kyrka eller en moské är helig, så tycker jag att bastun är det. Och det är som att komma tillbaka till moderlivet, till livmodern. Så vem skulle inte vilja lite pusta ut och ta det lugnt i mammas livmoder, fast man är vuxen liksom. Att det där, ja, det är liksom ett sånt där, en återgång till ett barnstadium där man bara får vara, ja.
Vi tog just bilder av dig utomhus, ganska centralt i Helsingfors, så du låg naken på en trästam. Och jag tror att jag aldrig har träffat någon som är så bekväm i sin kropp. Så när har du blivit det?
Alltså jag tror att jag har haft på något sätt turen att få växa upp naken utan att det har skapat spänningar kring det. Och som enda barn i en familj så har jag fått tillbringa mycket tid med bara mig själv, upptäcka mig själv i relation till villan, naturen, skogen, bergklippor, bastu och sånt här. Så min liksom kärnrelation till mig själv har blivit väldigt så där genuin, tror jag. Och det är den jag återgår till då när det är liksom svårt i livet och också när jag på något sätt brister eller går sönder, så finns ändå den här på något sätt början kvar där som ett minne som jag kan gå tillbaka till. Och det är någonting som har börjat jättetidigt. Och det handlar egentligen om kanske barnkroppens relation till naturen som har varit väldigt så där omedelbar för mig. Att jag har ända sedan jag var jätteliten, jag har simmat kopelle och varit i kopelle somrarna igen då. Och ingen har sagt någonsin att jag ska klä på mig. Jag upplever till exempel inte nakenhet som sexuellt i sig egentligen. Nej. Men väldigt intressant. Till exempel så tycker jag om att titta på förlossning och jag tycker det är helt fantastiskt när kvinnor föder. Men det är också väldigt sådär blottande och naket och sårbart. Och sen kan jag tycka det är intressant också att se liksom på film eller i verkligheten hur människor orgasmerar. För att det är ganska groteskt och det är också sådär konvulsivt, krampigt och kanske högljutt och vridet på något sätt. Det är inte vackert nödvändigtvis. Och det för mig också liksom så där, både nära liv och döden samtidigt. Och det tycker jag om. Jag tror att det är sånt som varje människa borde få i början av sitt liv. Och att man får många möjligheter att känna sig bekväm med sig själv. Men inte i relation till nödvändigtvis, vet du, i första hand till kompisar eller till föräldrar. Det är ju viktigt att känna sig bekväm med de människor som man har runt omkring sig. Men jag menar liksom att få en sån här djup spegling av sig själv i relation till exempel just det här med att ligga på en trädstam eller krama om ett träd eller att känna liksom hur det är att ligga i ett gräs och liksom ta i det där gräset som man skulle riva i någons hårbotten och hålla hårt i och nästan bita sig in dit i gräset och känna doften av mull. Jag tror att det stärker, ger näring åt en människa så att man kanske överlever då när man egentligen kanske skulle kunna krossas och dö på något sätt.
Jag håller med, men jag tänker att fast man, många av oss har haft en barndom, nakopelle barndom, så kommer det ibland i puberteten någonting som stör det här och skammen kommer in. Händer det någonting sånt åt dig i puberteten?
Ja, men också före det. Att nu gav jag just en sån här väldigt solig beskrivning av min naken barndom. Men liksom till min naken barndom hörde också det att jag liksom upptäckte min egen kropp och min egen barnsexualitet. Och det igen var någonting som var någonting som inte mina föräldrar alls kunde förhålla sig till, fast de var liberala 60-talister. Så att när den lilla Monica liksom sådär barn masturberar som barn nu gör och jag upptäckte mig själv på det sättet, så förde min mamma mig till läkaren för att hon var orolig för att jag hade någonting liksom sand i slidan eller något sånt här. Och det var sen en sån här liksom chockupplevelse för mig att både det där att mina föräldrar själv kände sån skam över det jag gjorde när jag nu låg bakom någon soffa och klämde ihop mina ben eller någonting sånt här som barn gör när de masturberar. Både det att jag fick på mig liksom mina föräldrars skamreaktion och sen det att jag blev undersökt som om jag skulle ha haft något fel. Och det var också en sån här liksom på nästan som nära döden upplevelse att få snippan undersökt av en läkare som går dit med en sån här lång vaddpinne och undersöker alla, alla vinklar och vrår. Och jag kommer ihåg att det tog ont också, liksom just vid slidöppningen och så här. Att det där...
Hur gammal var du då ungefär?
Jag var... Alltså nu börjar jag ju nästan gråta när jag tänker på det, men... Jag var kanske 6 år gammal. Inte mer än det. Eller kanske jag var bara 5. Och det där...
Och du minns allt det här ännu?
Jo, ja, för jag har tänkt på det jättemycket hela livet. Och liksom... Det jag var med om då så har också fått mig att kanske fokusera under livets gång på hur slidan mår, hur snippan mår, hur vaginan mår. Och fundera på varför det finns så mycket skam kring till exempel mens. Och i tonåren kunde inte heller min mamma riktigt förhålla sig till att jag fick mens. Att jag fick ingen information om vad det var. Men på något sätt... Skammen hade att göra med sexualiteten, barnsexualiteten och sen också i tonåren liksom, till exempel det här med att få mens och på något sätt bli könsmogen, sexualitet och skam. Det är liksom, det ena kommer med det andra och det andra kommer med det ena. Av någon orsak hör de jättemycket ihop och jag tycker inte att det borde vara så. Men i vårt samhälle är det nog så.
Hur har du arbetat för att kunna skilja isär de här?
Genom helt enkelt medveten skolning av mig själv. Och en sån här upptäcktsresa i sexualfrågor. Men det kan också orsaka skam, vet du. Det här tycker jag många gånger att jag har fått sådana här reaktioner. Varför är jag så intresserad av sex? Att hur kommer det sig att Monica är så sexualfixerad? Och så här. Istället för att varför kan man inte ta det som ett sunt intresse precis som musik är, eller att samla frimärken eller att läsa litteratur. Liksom att om man tänker på vad människor, hur engagerade människor är i saker och ting, så varför skulle man inte få vara engagerad i det som är kanske det svåraste och det skönaste och det finaste i människolivet? Varför skulle man måste be om ursäkt för att man är intresserad av sexualfrågor? Det borde alla vara.
Och jag tror nog att alla är också.
Ja.
Men man är kanske lite rädd.
Ja. Och det finns så mycket nyfikenhet och sånt som skulle kunna användas bra.
Minns du när du började känna dig som en kvinna?
Jag tycker inte att jag någonsin har känt mig som en kvinna. Så som samhälle förväntar sig att en kvinna ska vara. Eller så som jag har blivit lärd på något sätt att en kvinna ska vara. Och jag har nog från jättetidigt tonår tänkt att det finns många olika liksom kön i mig på något sätt. Att jag kan vara många olika saker och ting.
Men har det stört dig att utifrån har man sett dig som en kvinna? Eller man ser dig som en kvinna?
Alltså... Jag vill ju gärna bli sedd som en kvinna, faktiskt. Det är enklare på det sättet. Och jag har en sån rädsla att jag inte ska bli, liksom att jag inte ska uppfattas som en riktig kvinna eller som en bra kvinna eller liksom så där som kvinnor ska vara för att passera censuren eller kontrollen. Men samtidigt så är det ju en slags sån här utklädningslek. Att det går att klä ut sig till kvinna. Eller det går att klä ut sig till man. Men ja, vad man är sen sist och slutligen så kanske inte så viktigt.
Jag förstår. Men vad menar du med den här censuren? Och vem censurerar?
Om jag nu får ge ett exempel. Till exempel när jag var 13. så kom min moster som är kosmetolog och pajade mig över mina armar och sa att hör du är hårig här, att vet du, man kan ta bort det här, att jag kan hjälpa dig med det. Och det väckte sån otrolig skam, omedelbar skam hos mig, att jag inte var på ett riktigt sätt flicka eller blivande kvinna. Att hon ville göra om mig för att jag skulle duga, så att hon skulle stå ut med mig bättre. Så det här är liksom ett exempel på hur det kommer utifrån, den här hur jag ska vara. Och sen förstås, alltså media, allt som kommer utifrån, så ger också input om hur jag ska vara som kön, så att säga. Och sen när man inte, så att säga, duger eller är riktigt, så strilar man ju bara verkligheten i linsen och låtsas. Så, men till exempel det här med det som jag lärde mig via vaginamonologerna, att vaginor ser olika ut och det finns olika långa blygläppar och att man inte egentligen, att det inte egentligen är så bra att säga de stora blygläpparna och de små blygläpparna, att man ska hellre säga de inre och de yttre, därför att hos många kvinnor så hänger de inre utanför de yttre, alltså de som olika långa, att man ska inte ge sken av att alla har likadana vaginor. Och det här, till och med det här är liksom ett krav som jag har haft och som jag tror att många kvinnor har, att det ska på något sätt se jämnt och fint ut istället för att hänga ut lite här och där och vara lite hårigt här och där och så här. Och varifrån kommer det här då? Kan man ju fundera.
Har du känt skam över din vagina?
Ja, det har jag nog gjort. Ja.
Och kommer det från din barndomsupplevelse, från läkaren?
Ja, hej, bra fråga. Det kan ju ha kommit också från den där läkarupplevelsen. Men jag kommer bra ihåg att jag i början av tonåren, så när könet började växa och blygdläpparna började växa, så började jag känna skam över att det hänger ut. Och det kanske kom från något sånt att det var oformulerat. Att det fanns ingen som sa på förhand åt mig att snippan kan se olika ut och det kan hänga och flänga och vifta som en fin fjäril lite. Och det där. Det kan vara ojämnt och det kan vara skrynkligt och det kan vara slätt och alla ser olika ut. Det fanns ingen som sa någonting sånt åt mig då, utan det har jag fått läsa mig till sen och titta på bilder och så här. Så att när det finns en tystnad kring någonting, så det är också skamupplevelse. Eller en slags sån här osynlighet. Att hej, ingen säger någonting om blygdläppar som hänger ojämnt. Det är helt osynligt, så det får egentligen inte finnas.
Ja.
Och det betyder ju att det finns en norm. Det här kravet på att någonting ska vara på ett visst sätt, att man börjar uppleva sig som en avvikare.
Hur har du jobbat för att bli vän med din vagina?
Jag har tittat på den i spegeln och sen har jag haft en sån här inre dialog med henne, att jag älskar henne och tycker om henne och tycker att hon är tilldragande och vacker och underbar. Det tog mig kanske ett halvt år ungefär. Så märkte jag plötsligt att jag kände mig jätteattraherad av min egen vagina. Liksom den var också sexuellt attraktiv för mig. Och det tycker jag är helt logiskt. Att varför ska min vagina vara i första hand attraktiv för någon annan? Någon annan man, någon annan kvinna. Varför? Det borde ju först han var attraktiv för just mig, för det är min. och kan jag inte se henne som tilldragande, så fattas det någonting sen i relationen till exempel en partner, en sexualpartner.
Men du sa ett halvt år. Vad betyder det här? Alltså, du fick träna varje dag framför spegeln? Eller hur jobbar du?
När jag hade möjlighet att vara ensam så skulle jag sätta mig framför spegeln och titta och fotografera också. Så att jag liksom gjorde egna källbilder av min egen vagina. Och också titta på henne både som ett subjekt, liksom, för det var ju min kroppsdel, men samtidigt som ett objekt, att jag på något sätt lite sådär distanserat, att wow, vilken snygg vagina. Och det där, jag behövde det där. För jag hade kanske upplevt att jag saknade den där blicken. Både min egen och omgivningens godkännande. Liksom vagina godkännande blick. För just min vagina. Det finns ju förstås en massa porrvaginor. Och jag är inte sådär negativt inställd till porr i och för sig. Men liksom, vad gör det med min kropp att det finns så mycket andra kroppar på något sätt som... Om porrvaginor skulle få se ut som vaginor ser ut på riktigt, så det skulle vara jätteintressant. Men det kanske inte skulle vara så attraktivt för den som vill ha snabb behovstillfredsställelse, för då ska det vara enkelt och slätstruket och inga störande faktorer som något födelsemärken eller hårt tufsar eller konstiga
bläddrande
fläskvikar eller sådär blad i vägen och så här. Att det där, delvis kan det ju vara lite samma sak säkert med penisar också, att det finns en sån här standard och att de flesta män går antagligen omkring och tänker att deras penis är helt fel. Fel böjd eller fel storlek eller fel krumbuktig eller fel färg eller någonting sånt här. Det är bara så sorgligt att just det här slätstrukna ska ha ett sånt monopol.
Ja, om man lite tänker så det, jag tänker i vanliga livet så är ju perfektion nog väldigt tråkigt. Alltså tänk dig en perfekt människa, det är ju inget roligt. Så för en perfekt vagina, varför skulle det vara det bästa? Jag vet att du har ett konstverk hemma av din vagina. Hur har den kommit?
Det är nog också en del av det här liksom jobbet med den kroppsdelen hos mig, eller min syster vagina på något sätt. Så jag åkte till Sverige och jag hade kontakt med en sån här feministkonstnär, Ylva Maria Thompson, som gjorde muttavgjutningar. Och så bad jag henne göra. Eller vi hade ett avtal att hon skulle göra min mutta, och det var ju inte för henne något speciellt, för det var det hon jobbade med, att göra muttavgjutningar. Och jag dokumenterade också och skrev om det sen en artikel och satt in några bilder i en tidning, Finlandssvensk dagstidning, om den här liksom processen. Som var något sån här mellanting mellan att gå till en gynekolog och att vara med en älskare eller älskarinna. Det var inte någonting som jag hade upplevt förut. Det var någonstans där i mellanrummet, att bli så där oerhört bekräftad. Och samtidigt var det en kulturgärning, men en intim sådan. Och mycket där professionell. Och vissa praktiska saker påminner lite om att gå till gynekologen. Som att öppna sina lår för någon annan och vara fokuserad där på vulvan och vaginan ett tag. Men det var helt fantastiskt. Jag är guld där på min egen väg hemma nu. Och den som inte respekterar min vagina så har ingenting att göra där.
Finns det någon som inte har respekterat din vagina?
Ja, det finns det.
Alltså som jag pratar nu om konstverket.
Nej, för jag brukar inte fråga folk. Liksom sådär, respekterar du mitt konstverk? Sådär. Men det är nog inte sådär till allmänt påseende. Men det är i mitt sovrum.
När jag frågat om det finns någon som inte har respekterat din vagina, så vad menar vi om vi pratar nu om den riktiga vaginan? Vi behöver inte prata om det inte går.
Nu kan jag faktiskt inte gå in på detaljer.
Nej.
Men jag vet hur det känns att bli helt sådär förnekad och hur det är att börja känna sig värdelös på grund av att ens egen intimitet är osynliggjord på något sätt och ens egna kroppsliga rättigheter till respekt. Och det där, det är oerhört sorgligt och det är någonting jag har upplevt själv och jag har också sett hur liksom sån tematik knäcker andra kvinnor. Och det där, det är någonting av det mest fruktansvärda att komma över. Liksom vare sig det handlar om någonting så där objektivt sett väldigt dramatiskt eller mindre dramatiskt. Men där ligger också delvis mitt intresse för sexualfrågor. Eftersom sexualitet kan orsaka så mycket smärta och så mycket kan gå fel. Så har vi inte råd att vara ointresserade av just kroppens välmående och hur vi ska må bra sexuellt och respektera varandra och njuta av livet och våra kön och av vår lust. Att, där tror jag inte att man någonsin kan prata för mycket om lust och njutning och sexual glädje. Att fast någon kanske tycker att det blir lite för mycket, men det är alltid ett bra skydd mot kränkningar och övergrepp och våld. Att ha så mycket som möjligt liksom av positiva inre bilder och också egna upplevelser av positiv sexualitet, sin egen eller i relation till någon annan. Det skyddar, så tänker jag. Men liksom just på den här kränkningstematiken, så det gör mig också helt rasande arg att jag... Mina egna upplevelser, som jag som sagt inte går in på detalj i nu, så jag känner ändå att den här vreden som finns, så den går aldrig ur. Och man måste bara kanalisera den på något sätt. Använda den i kampen för det som är gott, helt enkelt. Mina egna erfarenheter så har också fått mig att engagera mig för min egen skull och också för andras skull för sexuell mångfald. För att tycker det är så sorgligt att religion och samhälle och fördomar vill begränsa människors möjligheter att ha glädje av varandra och visa varandra kärlek och i sexuell mening. Bara därför för att man tänker att det måste vara en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Att vi har inte heller råd med det, att en sån kärlekspotential går förlorad. Och där tänker jag också att fast jag har delvis liksom svåra erfarenheter själv av en viss slags liksom kränkning av mina kroppsliga rättigheter och min sexualglädje, så har också den vrede som jag känner över det här, så har jag använt till att... Nu börjar jag gråta. Men...
Vill du ha papper?
Nej, jag gråter alltid utan papper. Ja, men liksom den vrede jag har känt, så om jag ska vara riktigt ärlig, så har jag nog använt den till att kanalisera det till att lyfta fram någonting som man tror på som bra och konstruktivt och så här.
Hur mycket tänker du på hur din kropp ser ut?
Ja, jag tänker nog ganska mycket. I sådana sammanhang där det finns andra människor i närheten, att det är nästan så där automatiserat, att tankarna går via det som jag inbillar mig att det är de andra människornas ögon på mig. Men samtidigt så betyder det mindre och mindre ju äldre jag blir, märker jag. Faktiskt.
Vad tänker du själv när du ser dig själv i spegeln?
Jag tänker att jag är ganska rund och ganska fläskig och ganska födelsemärkig som är medvurst. Och så tycker jag nog att titta liksom, till exempel på mina bröst och så här och fundera om de, hur mycket ojämnt de hänger. Den ena längre än den andra och så här. Och så går jag i en slags minnesbana också. Liksom, att den där kroppen jag tittar på nu, så den är min. Men den är inte alls samma kropp som för 10 år sedan eller för 40 år sedan. Och mitt liv var också annorlunda då. Liksom att det går snabbt att göra en sån här minnesbana. Att, oj, den där kroppen har varit en liten flicka någon gång. Och de där knäna har varit såna små flicksknän. Och nu ser jag ut som en tant. Och jag påminner om andra tanter som jag har sett i simhallen nu, ganska bred bak. Och så här att, ja, nu har jag kommit till den här skedet i livet. Riktigt på riktigt. Jag trodde inte att jag skulle se ut så här. Jag har kanske tänkt att jag alltid kommer att se ut som när jag var 35 eller någonting sånt här. Och nu är jag snart 55. Och det är helt annorlunda. Det är som att upptäcka sig själv på nytt också. Att hej, vem är du nu?
Vad är mest annorlunda?
Magen. magen, ja. Den liksom hänger mera över mina könshår. den är ganska hängig faktiskt. Det harmar mig lite att jag inte så den som vackar då när den var så där himla fräsch och tajt. Jag tyckte också då att den hängde, fast det gjorde den ju inte. Så varför kan man inte liksom vara glad åt den kropp man har just då, som råkar vara min kropp just då?
Därför för att vi måste vara glada av den kroppen vi har just nu.
Ja.
Fast den har varit spänstigare.
Ja, precis. Det är ju det också som lärdomen skulle kunna vara, att mitt just nu så tittar jag på kanske om 20 år och tänker, nej men tusen också, varför var du inte nöjd nu då? För det kan nog finnas ett sådant ständigt missnöje också, men samtidigt en slags sån här ömhet över kroppen och just nyfikenhet, som jag sa, oho, hur funkar det där nu?
Om vi ännu pratar om de här olika idealerna, så vad tänker du själv om kroppsbehåring nu för tiden?
Alltså det är en verkligt laddad fråga för mig. För att det har inneburit så mycket skam att jag är så hårig inom citationstecken kvinna. På sådana ställen där inte kvinnor i stadsbilden eller vad jag ska säga i idealen brukar vara håriga. Okej, det går att prata om att oj, jag har så håriga ben, men det är ännu sådär normigt. Och det finns en massa hemska kemikalier som man kan applicera och sen ta bort sin behårighet på benen och så här. Men sen det som vi sällan ser om varandra, fast jag tror att det finns andra kvinnor också out there somewhere som är lika håriga som jag, men liksom sådär att vara hårig på magen och på knäna och det där runt bröstvårtorna och var luden på kinderna och ha sådana som oönskad behåring. Men varför är den oönskad? Det är säkert just för att det finns en norm hår som sticker fram kanske under hakan och så här. Att det är sånt som jag tar bort och det känns skamfullt att tala om att man är hårig på ett sånt sätt som är på något sätt manligt, vet du. Att där önskar jag verkligen en annan verklighet och en annan värld där det skulle finnas mera människor som skulle säga till varandra att åh, jag älskar dina hår på din haka. Men liksom, det är så långt från vad jag kan tänka mig att skulle vara verkligt på något sätt. Men det vill jag ogärna, raka mina ben eller raka min mage eller sådär. Då känner jag igen den där skammen över att jag tar bort någonting får mig att känna mig mindre värd för att samhället sätter såna förväntningar på mig som på min kvinnokropp att den ska vara ohårig.
Men vänta, så du känns mera om du skulle raka dina ben än om du skulle sen gå med håriga ben på stan? Nu har du kort kjol. I en kort kjol. Mm.
Jo, nej. Alltså, jag har nog lärt mig nu att också raka mig ibland. Och jag kan till och med trivas med det. Och ibland kan jag raka till och med min vulva. Och så här mitt kön. Så jag tror fortfarande att till exempel ska jag gå i kort kjol och orakade ben på stan så skulle det vara jättesvårt för mig. Men det var en bra fråga därför för att det är ändå lite kvistigt. Det är inte riktigt så enkelt. Att det får mig att skämmas också, att ta bort det där som jag skäms över lätt.
Jag tänker att vi ska avsluta nu på samma sätt som vi börjar. Andas in och sucka ut. Och titta hur det känns i kroppen. Hur har du det, Monica?
Jag är lite sådär, känner mig sådär varm om kinden. Och det börjar bli obekvämt att sitta i samma ställning så länge. Jag känner att det har samlats en massa energi i min kropp. Att egentligen var jag ganska trött när vi började den här intervjun och jag är piggare nu. Och vad det nu sen kan bero på. Kanske det gör gott att prata och fundera på sig själv.
Du har lyssnat på det första avsnittet av Kroppen och livet. 8 intima bastusamtal. Och idag var det Monica Pensar som badade med mig, Anni Hietanen. I nästa avsnitt träffar vi Anne Kolehmainen som bland annat berättar om hur det är att bli kritiserad för sin kropp.
Sen när du hokar att okej, bågen stiger upp till 120. Okej, nu är jag fläskig. Nu är jag tjock då. Om det här var värsta som kan hända i mitt liv så what the hell liksom. Vad har det för betydelse med något annat mera? Här var livet då. Mitt liv slutade.